Välkommen till podden Lev ditt drömliv med mig, John Andreas, gentleman's coach och life coach.
Och med mig, Erik Olsson, primary health coach och livsstilscoach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje.
Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt gentlemanscoach.com
samt på twostrongarms.se.
Ja, då var vi här igen då, Erik.
Då var vi här igen. Riktigt roligt med ett helt nytt podcastavsnitt.
Ja, fantastiskt fint. Och vi har en fantastisk gäst idag faktiskt som har faktiskt flytt från sitt hemland när han var liten med sin mor. Och han kom till Sverige och levde i utanförskap. Han har fått varit med om Backabranden där 63 människor eller 66 människor avled. Eller ungdomar ska vi säga. Han har varit med om en hel del i sitt liv. Han är föreläsaren och författaren Ross Aslanian. Välkommen!
Tack så mycket. Tack.
Välkommen.
Det var roligt att vara här. Tack för att ni bjöd in mig.
Ja, och jag tänkte, du kan ju berätta lite om dig själv lite. Bara en snabb briefing om du vill.
Ja, var ska man börja och var ska man sluta? Jag är 41 år idag. Och precis som du nämnde så är jag ute och föreläser en hel del och träffar mycket människor runt omkring i landet. Där jag berättar dels min historia om vad jag har varit med om och varför jag vill prata om det. Men framförallt i ett syfte att kunna vara med och påverka och förändra och liksom bidra till liksom någon form av alltså bygga broar människor emellan. Det är ju där det handlar om i slutändan.
Och vad är det som driver dig till att bygga de här broarna, till att föreläsa, gå till skolorna och de här olika företagen när du föreläser? Vad är ditt budskap?
Ja, alltså, jag trycker ju mycket på hur pass bra vi människor är tillsammans och hur pass mer lika vi är än olika. Och det har ju liksom hela min uppväxt och hela liksom allt jag varit med om har ju varit liksom någon form av självstudie inför det, att jag har blivit så övertygad om det liksom. Och jag vet också själv när jag tittar tillbaka på mitt liv och plockar ut det som har varit väldigt bra för mig och det som har hjälpt mig framåt. Det är just de här bitarna och det är det jag försöker förmedla vidare i ett samhälle som där det också liksom brinner lite akut när det gäller de här frågorna kring mångfald och kring integration och hur mer starka vi är tillsammans än frånskilda liksom.
Ja, väldigt fint. Vi behöver fler människor som dig, Ross.
Tack.
Som faktiskt finns där, som vill ha ett inkluderande samhälle, som att vi ska ha en stor mångfald. Och det är därför du är en av gäst här idag, faktiskt.
Ja.
För att du har de principerna och det synsättet.
Ja, men jag tycker det är viktigt. Det är det här som förenar människor, tror jag. Inte minst i ett samhällsläge där vi är idag. Ingen har väl missat att det finns en smitta som går runt och liksom har fått hela världen att stanna upp. Liksom. Och det visar ju också liksom hur människor, hur sköra vi är egentligen. Hur lite självklart allting som vi tror är egentligen. Allt från ekonomi och liksom samhällsstrukturer och allting är ju bara luft egentligen som vi har på något sätt illustrerat framför oss. Och när det kommer en sån här historia som den här smittan så kommer ju allting upp till ytan. Det visar sig hur pass sköra vi är och varför vi behöver varandra så mycket. Att det är inga stora företag som räddar oss ur den här krisen, utan det är vi själva. Det är vi människor som ska rädda oss själva ur det här. Och då tycker jag att vi som en samhällskropp ska vara ganska starka tillsammans. Liksom. Att vi ska förlita oss på varandra. Att vi ska...
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi ska liksom, solidaritet är väldigt viktigt för mig. Så.
Upplever du, med tanke på det du berättar då, och integration och liknande frågor och så, och den smittan och det som pågår just nu. Och det kanske är ett lite tidigt skede på sätt och vis här, jag vet inte riktigt, och det kanske är med smittan pika snart och så här. Men upplever du att det är mer sammanhållning nu, eller tenderar det att gå åt motsatt håll istället?
Nej, jag tycker att vi människor börjar visa vår rätta färg egentligen. Vi börjar liksom förstå att vi är så beroende av varandra. Jag tror att det finns ju liksom, på min gård så sitter det en lapp vid trappuppgången. Där det står liksom om det är någon i riskgrupperna som behöver hjälp med utomhussysslor och sådär, att det finns hjälp att få bland grannar och liksom. Jag menar, det visar ju på att vi har kommit en bit när det gäller det teknologiska, när det gäller liksom distansen från varandra genom sociala medier till exempel, så umgås vi inte personligen fysiskt, utan vi umgås via en skärm, och det tror jag har liksom fått människor att förstå lite grann nu vad är det vi håller på med. För att det är otroligt många människor som sitter ensamma just nu och inte har så mycket att göra, sitter hemma i sina bunkrar och karantän, och det är ju utrymme för lite eftertanke, tror jag. Så jag tror att många människor också tänker de här banorna nu, att oj vad bra och starka vi är tillsammans, men hur små vi är utan varandra liksom.
Det kanske är lite som tänker jag så här. Lite som, det kan ju vara som ett uppvaknande lite grann. Jag tänker ofta, du har pratat om med dig John Andreas här, när jag är ute löpning eller vad som helst, och det är ett stort ödefältet, ökenlandskap eller någonting. Vi inser ju, eller ser ju hur små vi faktiskt är egentligen liksom. Och vi kan ju behöva den pushen.
Ja.
Påminnelsen emellanåt.
Ja, och människor har ju i alla tider försökt att liksom belysa den här biten och få oss andra att förstå. Och vi förstår väl mer eller mindre olika tider, men jag tror att det är hög tid nu att liksom vara väldigt eftertänksam och tänka efter vilka vi egentligen är liksom, och vart vi vill med vårt samhälle. Jorden har ju aldrig andats lättare än just nu liksom. På många hundra år, och det är ju, finns ju positivt i allting liksom, om man letar.
Jajamän. Det finns det faktiskt, och jag tänker på det du säger där liksom, att vi är starka tillsammans och att vi med gemensamma krafter kan förändra. Och det är ju det som är våran styrka. Och jag vet ju av personliga skäl här, jag har ju varit med i den ekonomiska krisen 2008-2009, vad det gjorde med mig och min familj liksom. Det var otroligt mycket smärtande, det var lidande, det var mörker, och det är precis som allt du har gått igenom, det är ett lidande, det är den här smärtan. Men det är också där vi hittar ett uppvaknande, och där vi kan finna en essens i oss själva, få en trygghet i att vi är starka.
Precis.
Och att vi behöver varandra.
Precis. Jag tror att ingen av oss kan ju liksom titta den andra ögonen och säga att vi någonsin har sett världen så här. Ingen har sett världen så här. Det är ju någonting som berör oss alla. Och jag tror att de flesta människor sitter exakt med samma tankar. Att wow, saker och ting är inte så självklara som vi alltid har trott liksom.
Ja, och Vi har ju den här bilden. I alla fall generellt så är det ju en mansbild också. Nu pratar vi om män då. Mm. Som bedövar sina känslor. Som stänger av. Som använder våld då. Och olika saker. Och som bär på den här stoltheten att vara man. Mm. Hur ser du? Hur tycker du en man ska vara?
Jag tycker att innan... I min egen värld i alla fall, innan jag kategoriserar det i man och kvinna och annat, så tänker jag att man ska vara en medmänniska. Man ska vara finnas till hands för sina nära och kära. Man ska hjälpa sina medmänniskor om man kan. Och framförallt så ska man ska tycka om sig själv. Den tycker jag är ganska viktig, för jag tror att man på något sätt kärleken kan inte spilla över på andra om inte den är full till dig själv redan som det är liksom. Det är bara när din kärlekstank är liksom full som det kan spilla över till andra. Mm. Så det är vad jag tycker att en människa bör vara. Och eftersom en man också oftast är liksom har en annan fysik och har en annan styrka kanske, så ska också en man vara snäll mot de som inte är lika fysiskt starka också. Sen lever vi i ett civiliserat samhälle där inte den fysiska styrkan behövs som den gjorde förr i tiden, men det finns ändå en mätare där, det finns ändå liksom en liten ram där som jag tycker att man bör hålla sig inom.
Nej, men det är ju sant, man kan inte ge något som man inte har själv. Det är fullt omöjligt.
Så är det ju. Så är det.
Det går ju inte så. Så har du, älskar du inte dig själv så kan du inte ge kärlek. Det är helt omöjligt. Nej. Har du inte en krona i fickan så kan du inte ge en krona till någon. Så enkelt är det.
Så är det.
Så enkelt är det.
Så att det är ju... Jag tycker att det är i såna här tider också som våra på något sätt sanna färger kommer fram. Vilka vi är egentligen.
Hur ser du på, eller jag fick en tanke där, du sa ordet snäll. Och ofta i min bakgrund så här, många som tränar och så vidare, snäll kanske kan, eller jag har upplevt i alla fall att det inte alltid är så, det är bra egenskap, men det kanske inte är den man lyfter fram med tanke på det du också pratade om, John Andreas, det här manliga liksom. Man ska vara stark och hård och maskulin så här. Snäll kanske inte är det första man tänker på.
Nej.
Även om jag nu för tiden kan se det nästan som en superkraft om man faktiskt kan använda det.
Absolut, absolut. Och när jag tittar runt omkring mig på min omgivning så ser jag ju liksom att både män och kvinnor, alltså att vara snäll är ju en egenskap som gynnar alla.
Ja.
Och det gynnar liksom folk runt omkring mig. Så att det är såklart det är så.
Ja, precis.
Så det här med snäll, jag tycker den är väldigt intressant personligen. För hur definierar man ordet snäll egentligen? Det jag tänker på är ju så här, ibland är man dömsnäll. Att man gör faktiskt, man tror att man är snäll, men man egentligen gör en björntjänst.
Ja, just det.
Så hur ser du på det, att det här med att vara snäll, är det att man hjälper varandra, eller hur ser du på det?
Alltså att vara snäll är ju för mig, det finns ju en kraft i det liksom. Och det är ju egentligen att utan agenda, utan egen vinning vilja liksom lägga kraft av sig själv till någon annan. Det är som att, och det är väl egentligen snällhet eller vänlighet. Sen finns det ju alltid människor som kommer vilja utnyttja det. Sen finns det alltid människor som tänker att ja, men det är en lättlurad jävel. Liksom. Så. Och då får de göra det, tänker jag.
Ja.
För de 5-10% som finns bland oss som resonerar på det sättet. Ja, då får jag gå på den niten då.
Mm.
Då får jag väl bli utnyttjad eller sådär. Jag tänker inte förändra min bild på mina medmänniskor, av mina medmänniskor, baserat på vad 5% av dem gör. Eller 10 liksom.
Mm.
De kan inte få sätta villkoren för hur jag är mot mina medmänniskor. Nej. Hur jag är min omgivning. Utan det får ju vara deras skam att bära.
Ja, precis. Precis.
Så att det är klart att jag tror att det är viktigt ändå att fortsätta vara snäll även om man blir bränd.
Det är jätteviktigt. Ja. Men det jag tänker på personligen, det är hur man hjälper.
Mm.
Jag har egen erfarenhet hur jag trodde att jag var jättesnäll.
Mm.
Men jag skälpte istället för vederbörande för att jag var dömsnäll.
Mm.
Ibland kan ens hjälp skälpa en människa. Mm. Och det gäller ju att se hur man hjälper människor. På vilket sätt. Det är inte alltid klappa medhårs varje gång.
Nej.
Utan det ibland kan vara att klappa mothårs.
Ja. Ja, det kanske inte är så snällt om du har slutat röka liksom, och gett dig själv löftet och inte röka mer. Det kanske inte är så snällt om mig att springa ner sent på kvällen och köpa ett paket cigaretter till dig. För att jag är så snäll liksom. Sådär. Så jag förstår vad du menar med björntjänster och så. Men det finns ju naturligtvis en rimlighet i saker och ting och så.
Mm. Ja.
Jag tänker också på dina tidigare erfarenheter med exempelvis Backabranden och jämförelse med och det som händer nu med samhället och så vidare.
Mm.
Är det så att vi behöver genomgå något traumatiskt för att få det här perspektivet på tillvaron uppskattar det mer? Eller kan vi få det ändå?
Jag tror att du är inne på, det ligger någonting där du säger. Jag tror att vi som en samhällskropp, liksom, som ett stort samhälle, funkar precis som en individ funkar, som en enskild. För vi, det är ju samma egenskaper. Och jag tror att för de flesta av oss, när vi drabbas av sorg eller går igenom en kris, så tror jag att vi blir ganska ödmjuka. Och då tror jag också att vi blir mer öppna för att ta del av andra människors historier när man själv har varit med om någonting. Och jag glömmer bort en fråga.
Ja, om man behöver genomgå något traumatiskt just för att
det,
få...
Just det. Ja. Och människor är ju sådana så att när man har varit med om något svårt, då är det lättare att kramas liksom.
Ja.
Då känns det mer naturligt att krama andra människor. Och jag tror att samhällskroppen också blir, tittar man tillbaka på liknande liksom saker och ting. Ja, vi såg ju hur hela USA omfamnade liksom varandra efter 11 september. Vi såg hur Japan efter jordbävningen liksom blev väldigt förenat och sådär efter kärnkraftsolyckan. Och sådär har det hänt efter Berlinmuren för liksom det tyska folket. Det finns en kraft som frigörs när man går igenom en kris. Och jag hoppas att vårat klot tar vara på den här chansen.
Mm.
Att nu när vi är alla i kris, att vi börjar kramas lite mer.
Det hoppas jag med mycket krama. Mm. Men jag tänker på det du säger.
Vi ska inte smitta varandra.
Men det, nej, men jag tänker mycket på det du säger. Liksom, att man behöver gå igenom sitt lidande liksom, och kropp, alltså samhället också behöver göra det, för att man kan aldrig riktigt förstå förrän man verkligen känner det inifrån, att man känner smärtan där. Och nu känner ju många av oss här, gemene man känner ju den här smärtan som pågår, det här hotet som är hotet om livet egentligen. Ja,
så är det ju.
Och det är då oftast man vaknar upp liksom, oj. Kan man leva på ett annat sätt? Kan man tänka på ett annat sätt? Kan man vara på ett annat sätt?
Ja.
Är mitt sätt hållbart för mig själv och för planeten?
Precis. Jag tror att det sitter många människor just nu som har mer eller mindre förlorat allting. Vi har ju liksom inte fått några garantier från staten att småföretagen ska räddas. Jag är ju företagare själv och affärerna går ju ganska dåligt för de som är i min sits. Eller det är liksom så. Och jag tror att många som förlorar kanske sina livsverk eller står där med ingenting kanske också kan skänka tanke till att oj, så här har en del människor det i världen på daglig basis utan att det går ett virus omkring och smittar folk. Att man har flytt ett land där man liksom har lämnat sitt allting. Eller man har sett sitt liksom livsverk falla i ruiner på grund av liksom ett krig som kommer eller liksom ett liksom... Ja, vad det nu kan vara för elände som försätter människor i sådana här situationer. Jag hoppas att det bidrar till att de människorna också blir ödmjuka inför andra människor som lever i utsatta lägen.
Mm.
Och till exempel inte tycker att det är så coolt att åka ner till helvetet på jorden och dela ut flygblad om hur bra vi har det och att inte vi vill ha hit dem. Alltså det blir liksom... Ni förstår vad jag tänker.
Jag förstår precis.
Ja. Det är så vidrigt liksom.
Ja, det är fruktansvärt. Och jag tänker, de här som nu har vi det här hotet. Mm. Och saken är ju det här att de här hoten kommer i olika former hela tiden.
Mm.
De har kommit sen samhället startade. Var tionde år, var åttonde år så dyker det upp någonting igen som påverkar vår samhällsstruktur av något slag.
Precis.
Det är någon kris, fastighetskrisen, det kan vara IT-bubblan, det kan vara precis vad som helst, men det är alltid någonting som, den här cykeln återupprepas hela tiden. Så någonting, vi lever ju på något sätt som inte är gynnsamt för vårt samhälle.
Och vi lever inte i harmoni med naturen eller med oss själva eller sådär. Jag tror det är därför det blir det spiller över sådär liksom var tionde år eller vad det är.
Ja.
Vad det nu kan bli, och det leder till krig och orättvisor. Det är just för att vi har liksom ingen balans. Och det här är väl ett sätt för jorden, tror jag, att säga ifrån kanske.
Mm.
Nu ska inte jag vara för konspiratorisk och för sådär, men vi människor tror att vi är betydligt större än vi är. Det har vi alltid trott. Ja. Vi fattar inte att liksom, vi har att göra med någonting så mycket mer kraftfullt och mäktigt som naturen, och vi har inte en chans. Så vi ska inte ens försöka låtsas som att vi har en chans. Låt oss ta den här tiden på oss och fundera på vad det är vi håller på med.
Yes.
Och ska vi verkligen ha det så här? Ska vi verkligen fortsätta våra liv så här?
Mm.
Ska vi skita ner planeten och skita ner varandra på det här sättet? För det kan ju, allting, idag tror jag att många kan känna, shit, allting kan bara vara borta en dag.
Yes. Liksom,
man går till jobbet en tisdag, kommer hem, och sen är världens undergång på onsdag. Alltså den tanken känns mer realistisk idag än vad det gjorde liksom innan jul.
Mm.
Så.
Mm.
Och det tror jag, och hoppas att det får många människor att vakna till lite och tänka, ska vi verkligen ha det så här?
Ja, precis. Mm. Och det handlar ju om att också att man ska leva ifrån sitt autentiska, från sitt innersta jag. Och, och den, då är inte det här yttre så himla viktigt, de här begären att jaga pengar, fame, bekräftelse.
Det är bara luft.
Det är
bara någonting vi har byggt upp själva. Liksom. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi?
Precis.
Vart någonstans liksom. Det är någonting som vi har hittat på.
Ja. Och det är fantastiskt intressant att när man faktiskt kan öppna upp de sidorna och titta på de här. Hur ser vi livet ut? Vad är det vi har byggt upp?
Precis.
Vad är detta?
Ja.
Så jag tycker det är fantastiska, intressanta frågor, för jag personligen, jag lever ju mycket från mitt autentiska jag liksom, alltså här, eftersom jag har gått igenom de här kriserna som jag har gjort då tidigare. Jag var med om den ekonomiska krisen 2008-2009 och har varit ut på den två gånger, och ett tillstånd som man kallar levande död då, där jag egentligen precis dog. Så att Så jag behövde ju själv, jag lärde mig inte en gång, inte två gånger, inte tre gånger. Jag behövde ha några käftsmällar, vad man säger då, för att vakna upp. Och det är det, att faktiskt, de här yttre attributen är inte så viktiga.
Mm. Så är det.
Det är vi människor som är viktiga, det är vi i samhörigheten som är det viktiga. Hur vi ska förenas, hur vi ska leva i harmoni. Först måste man ha harmoni själv. Mm.
Och det tog ett tag att fatta det. Jag, precis som du, jag har också örfilat döden i vidögat några gånger. Så, och känner ju att tidigare var jag kanske inte riktigt mottaglig för det. Tidigare så var jag väldigt arg över de här händelserna och de här trauman som jag hade varit med om. Men ju äldre jag blev, desto mer förstod jag ju, vänta nu liksom. Jag har ju fått vara med om någonting helt fantastiskt som ingen annan har fått vara med om. Beklagar om någon tar illa upp av ordet fantastiskt, men så har jag känt. Och allting som jag har varit med om har liksom varit avgörande för att jag ska sitta med er två herrar idag här liksom, och diskutera de här bitarna. Så att jag kan ju inte annat än att titta tillbaka och omfamna varenda händelse som har lett mig hit. Och, Och det skapar också en viss ödmjukhet i form av att man... Ibland är det så att jag önskar andra människor i en kris. Inte bokstavligt talat för att de ska må dåligt. Eller jo, de ska må dåligt för att kunna må bra sen. För att jag tror att många lever i en illusion om saker och ting. Och det är när man reder ut de här bitarna så förstår man också att det är en otrolig gåva. Ja, jag känner att jag har fått att ha fått vara med om allt det här och ändå klara mig och ändå må bra och känna mig lycklig.
Mm.
För det är ju någonstans där i slutet som det hela avgörs, att liksom bidrar allt det här historien till att du känner dig bitter och arg eller olycklig eller liksom förbannad på världen, eller liksom känner du lycka?
Mm.
Och känner du lycka, ja, då kan du liksom inte ångra eller på något sätt förbise det som har gjort dig till den du är liksom. Och jag skulle, vad är vi, 8 miljarder, 7,5 miljarder någonting, jag skulle liksom kunna rada upp alla världens folk liksom på en kö. Jag skulle inte kunna byta plats. Jag skulle inte vilja byta plats med någon av dem.
Nej.
Då är man ju rätt nöjd. Och då får man ju också se att det är på något sätt de händelserna som har lett mig hit.
Liksom. Mm. Nej, men du är ju väldigt öppen i din bok En bättre morgondag.
Mm.
Där du faktiskt beskriver och faktiskt visar vad du har gått igenom.
Mm.
Och det tror jag är, jag vet själv personligen, att det är en väldig trygghet att äga sitt förflutna. Mm. Att verkligen äga det. Okay. Att verkligen stå för det. Det här har jag varit med om.
Mm.
Bam! Det här sänker inte mig som människa, utan det gör mig mer rik som människa.
Mm.
Jag har mer att ge. Jag har mer att dela med mig av.
Absolut.
Är det så du känner?
Absolut. Absolut. Det var ju liksom en stor anledning till varför jag skrev boken också. Den första anledningen var tror att många som känner att de bär på unika historier tänker väl sig kanske, ja, en dag, jag borde skriva en bok om det här, en dag ska jag skriva ner min historia. Jag gick bara hela vägen och fick hjälp då av en vän till mig som heter Ann. Och jag gick hela vägen och gjorde det liksom.
Mm.
Men förutom det så var det ju också en känsla av att om jag kan förmedla det här så kan jag kanske bygga en bro.
Mm.
Om jag kan förmedla det här så kanske jag kan få påverka i samhället där jag bor.
Mm.
Och framförallt så handlar det väldigt mycket om också att ge tillbaka någonting. För att jag är också väldigt tydlig med i min bok att det som har förändrat min väg och det som har varit min räddning är ju att det är så många människor som har trott på mig. Det är så många människor som har vägrat ge upp liksom och som ständigt liksom har funnits där.
Mm.
Och då pratar jag inte bara om liksom en god vän eller liksom en flickvän, utan jag pratar om myndigheter, jag pratar om liksom kommuner, jag pratar om liksom skolväsendet, att det har funnits så mycket resurser att en som jag kunde liksom gå igenom de perioderna i livet, ungdomen och sådär, och ändå klara mig hyfsat bra.
Mm.
Och jag ser att de resurserna har mer eller mindre försvunnit.
Mm.
Och jag ser hur många det är som skulle kunna leva ett bra liv i det här landet om resurserna hade funnits kvar. Så det är också någon form av redovisning för, kolla nu vad ett inkluderande, omfamnande samhälle kan göra med ett barn.
Mm.
Hur den kan liksom ta tillbaka barnet från ond, bråd, död till tillbaka till liksom in i värmen igen. Och varför vi behöver ha kvar det samhället.
Mm. Nej, men du var ju på Fristads folkhögskola också.
Helsköns folkhögskola.
Ja, och de gav dig en andra chans där också.
Mm, mm.
Och det är också att vara inkluderande och förlåtande framförallt. Och ge människan en andra eller tredje chans. För hur ser du på det? Ska man ge människor en andra, tredje chans?
Jag tror att så länge människan vill ha en chans så ska hen få det.
Mm.
Om människor inte vill ha fler chanser och liksom har gett upp inför sig själv eller inför andra, ja, då har de väl förbrukat sina chanser. Men så länge en människa är villig och, alltså vill ha en ny chans, den ger mig en ny chans, jag ska minsann visa den här gången.
Mm.
Då finns det en kraft som kan förändra, då finns det en kraft som man bör investera i, tycker jag.
Mm.
Såklart. Mm. Och det tror jag kan bli Sen kommer det finnas, återigen, det kommer finnas människor som kommer att avvika. Det kommer finnas människor som kommer göra en besvikna. Det kommer finnas människor som kommer misslyckas och sådär. Men man kan inte bygga upp regelverket på deras villkor. Man kan inte liksom allt, ja men... ja, men om man tar bara ett annat exempel, om man tar det här med ekonomin till exempel, varför ska jag jobba jättehårt och någon annan som inte jobbar får pengar gratis till exempel, får massa bidrag? Och så ska man säga, ja men det kommer alltid finnas människor som kommer vilja inte göra någonting eller bara leva på bidrag eller vad det nu är. Men vi kan ju inte forma ett samhälle och liksom rita villkoren efter dem. Liksom. Det måste vara efter den stora massan ändå. Och den stora massan vill gå till jobbet och försörja sig själva. Och på samma sätt här, människor vill ju göra gott för sig. Människor vill ju liksom utnyttja sina chanser och förändra. Sen kommer det finnas de som inte gör det, men man måste fortsätta ge chanser. Liksom.
Mm.
Så det tycker jag.
Hur ser du på att agera sådär? För du har ju skapat en bok. Du är företagare, du håller föreläsning, du är författare. Så du har ju också rent aktivt, du är väl driven och du gör saker, du skapar. Mm. Hur ser du på det? Liksom själva agerandet? Mm. Man behöver ju göra någonting för att skapa någonting.
Alltså agerandet kommer från en insikt som jag fick för några år sedan. Eller det var väl egentligen när jag kände att jag var klar med mina trauman och nu var jag beredd. Och liksom, så kom det en insikt att, vad fasen, jag har ju bara ett liv. Och jag har nästan levt halva den nu. Jag liksom, vad var jag, 36 eller vad det var. Liksom, ja, men leva ett hyfsat hälsosamt liv, ja, så kan jag väl leva dubbel så här. Hur vill jag att resten av mitt liv ska se ut? Liksom den andra halvan. Och jag kan stå här och vara bitter och peka på allting som har varit fel och säkert hitta anledningar och få människor runt omkring och lägga huvudet på sned och säga, jo men jag förstår att liksom, och visst hade de förstått, men mitt liv, jag har ju ändå bara ett liv liksom, det kan inte jag få tillbaka med deras förståelse. Så, utan jag är ju tvungen att göra någonting och att jag hade massa hack i själen eller liksom sådär. Det var ju, visst var det ett handikapp, visst var det svårare liksom sådär. Men sötman är ju också så jäkla mycket godare när man har haft så många hinder framför sig men ändå lyckas göra det man vill göra. Jag är ju precis det jag vill vara i livet. Jag är ute och träffar människor och föreläser och liksom och gör och liksom mitt företag går bra och sådär. Så jag har ju liksom, jag gör ju verkligen det jag vill göra. Jag är mitt i livet. Och jag ser bara liksom det som jag har med mig som ett bagage som väger tungt. Utan jag kan liksom hämta kunskap i den.
Verktygslåda helt enkelt.
Ja, en verktygslåda. Och det är ju liksom, och det ger ju mig en fördel och ett försprång gentemot många andra i min situation. För att jag har inte fallit offer för det. Jag har liksom inte, det här har inte bidragit till att jag har blivit bitter eller sådär. Så jag ser det som en gåva.
Det är väldigt... man lever liv, man har ett liv. Man lever liv en gång. Jag vet när jag var 34, 35, något sånt där. Där någonstans... det var nog ännu mer tillbaka i för sig, men... Då börjar jag få den här tanken att vi lever ju bara en gång. Jag lever bara en gång. Så det är min egen skyldighet att leva livet fullt ut.
Ja, men precis.
Och den tanken slog ju till mig några år efter att min pappa hade gått bort. Och jag satt fast i ett jobb som jag inte riktigt... Jag kände fast liksom i syfte och mening i den tillvaron riktigt. Och den tanken snurrar ju runt och spann där dag efter dag efter dag. Och mogna väl så småningom. Och var den som fick mig att lämna det jobbet och flytta och bygga eget företag och bolag och allt det där. Och just den här insikten eller den här förståelsen tror jag är viktig eller avgörande i guld värd, va? Har vi inte den eller motsvarande tanke så är det nog väldigt lätt att vi ändå är kvar i en situation som kanske är okej, hanterbar, man kanske är lite bitter. Men det blir inget av det,
nej,
tänker jag.
Och jag tror att det där är skillnaden. Det finns liksom två sidor av samma mynt. Antingen kan man vara en överlevare. Eller så kan man vara ett offer. För efter en händelse. Mm. Eller, Liksom, om du vill hitta anledningar till att ditt liv ska stanna upp och varför du ska vara offer, varför du ska, liksom, alla ska tycka synd om dig och varför det minst han går så dåligt för dig, och så kommer du hitta dina skäl. Och du kommer hitta människor som kommer tycka och legitimera, som kommer legitimera dina skäl. Men du kommer fortfarande bara ha ett liv. Mm. Och när den är förbrukad, ja, då kan du sitta där 85 år gammal vid dödsbädden och tycka att ja, jag hade alla skäl faktiskt till att inte leva ett fullt ut liv. Så. Och du kommer kunna liksom vara legitim i det. Men du kommer gå miste, ha missat ett helt liv där du kunnat liksom dansa på moln. Och... Mm.
Så vad är viktigt för dig i ditt liv?
Att få dansa på moln. Nej, men lite så är det. Det handlar ju om att få att liksom, upplevelser är väldigt viktiga för mig. Många samlar på frimärken. Jag samlar mycket på upplevelser. Jag har liksom en anteckningsblock i huvudet där jag liksom bockar av saker som ingen annan fått vara med om, som jag upplevt liksom. Och att få kärlek är väldigt viktigt för mig också. Att få liksom få ge kärlek till de som finns runt omkring mig och kunna ta emot det också.
Mm.
Liksom att kunna ta emot det är väldigt viktigt också. Och göra så gott jag kan för människor runt omkring mig. För jag tror att jag en dag kommer sitta och behöver människorna runt omkring mig. Precis som jag gjort tidigare. Mm. Det är mina tidigare upplevelser där människor har ställt upp för mig. Som också visat mig att det är så här man gör det.
Mm.
Och jag vet att jag kommer komma till sådana situationer i livet igen. Och då vill jag kunna förlita mig på människor runt omkring mig. Mm. Och det bästa sättet jag kan investera i det är att vara exakt likadan själv. I en tid när kanske andra.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men det handlar helt enkelt om att liksom man har ett liv. Hitta inte på ursäkter för att inte leva den fullt ut.
Så det
för ursäkten kommer alltid finnas.
Ja. Så vad har du för tips till lyssnare där ute? Vad är ditt absolut bästa tips?
Ja, på att leva livet fullt ut.
Ja, leva sitt drömliv eller leva sitt liv fullt ut så som du uttrycker det.
Jag har lärt mig en sak genom mitt eget liv. Det är att allt jag har trott om mig själv har jag haft rätt i. Oavsett vad jag har trott om mig själv så har jag haft rätt. Det är liksom inte svårare än så. Har jag trott att jag är skit, att jag är misslyckad, att det kommer minst inte gå bra för mig, då är det precis det som har hänt. Så har verkligheten sett ut. Har jag trott att jag kan minst förmedla min historia, har jag trott att amen, det är väl klart som fastnat att jag kan skriva en bok liksom, eller det är klart liksom att jag kan liksom starta företag eller vad det är nu. Ja, då har det minst varit lika sant det.
Mm.
Så att allt, oavsett vad jag trott om mig själv, eller vad ni tror om er själva, så kommer ni ha rätt.
Så hör ni det där ute? Tro på er själva och tro goda saker om er själva. Det är det Ross säger här.
Att vara öppna för att, liksom, att ta hjälp av människor runt omkring. För människor vill hjälpa.
Mm.
Det finns liksom gott i alla människor. Locka fram den och använd den.
Mm.
Jag tänker spontant så här, det gamla talesättet, ensam är stark.
Mm.
Vad tänker du kring det?
Jag tror inte på det. Jag tror att det finns Jag känner inte igen den. Jag pratar några språk, men jag känner inte igen den som en del av något annat ordspråk i något annat språk heller. Det är nog ganska svenskt att tänka sådär, just för att vi lever, det är ett gammalt bondesamhälle och vi är vana vid att inte liksom interagera så mycket med varandra. Men jag tror inte på det. Jag tror inte att vi är starka ensamma. Jag tror bara att vi är starka tillsammans. Det är liksom, jag är inte så mycket för det här individualistiska liksom så, utan jag tror mer på oss som ett kollektiv. Vi är gamla apor. Det är bara att vi själva inte fattar. Vi tror att vi är större än vi är. Vi tror att vi är mer utvecklade än vi är. Men tar man bort allting som vi har byggt upp runt omkring oss, som bara är illusioner, som bara är liksom hantverk, som ekonomi, eller så förstår vi att vi är ju bara apor med kostymer liksom.
Det är sant. Alltså jag jobbar ju mycket med, eller primal coaching då, listed coaching, men det bygger ju på så här evolutionära principer. Ja. Vi går runt här och har våra kostymer och slipsar och flotta kontor och sitter med laptops och allt möjligt, va. Men någonstans är vi ändå så människor som levde för 100 000 år sedan. Ja. Det är ju inte så himla stor.
Vi har inte förändrats någonting liksom sådär. Och det är ju när man tar bort allt det här, alla de här omslagen som vi har slagit runt omkring oss själva med saker och ting och fina kläder och fina titlar och så är vi ju inte mer än vad vi var för 200 000 år sedan.
Liksom. Nej, precis. Ja. Nej, så vi har ju.
Ja, jag tror att vi är flockdjur, jag tror att vi behöver varandra, jag tror att vi, ingen av oss mår lika bra själv som vi gör med. Och sen ser ju våra samhällen olika ut. I den här delen av världen till exempel så är vi väldigt individualistiska. Vi lever väldigt mycket, sköter själv och skit i andra mentaliteten. Åker man till andra delar av världen runt Medelhavet så är det väldigt mycket mer kollektivt. I mitt gamla hemland, väldigt kollektivt samhälle. Man bryr sig om väldigt mycket vad andra tycker och tänker om en. Man är en del av andra på ett helt annat sätt. Det är därför till exempel så här hedersproblematik kan uppstå, för att man bryr sig väldigt mycket om vad andra tycker, för att man inte agerar med andra på ett helt annat sätt än vad man gör i den här delen av världen. Men i slutändan så är vi ju ett flockdjur och bör vara liksom med varandra, alltså tillsammans.
Jag tycker det är intressant det här att vi är flockdjur och att vi är en massa, och ibland så kan även massan ha en åsikt. Men den kanske inte alltid är den bästa.
Nej.
Ibland behövs det någon som sticker ut, som ifrågasätter hela den strukturen.
Ja, såklart.
Och det är ju oftast de modiga som personer som gör det. Vi har ju Nelson Mandela, vi har ju hur många Malcolm X, vi har Gandhi, vi har hur många som helst som gör de här bitarna. Och det är de som är ögonöppnarna, det är de människorna vi behöver.
Precis.
Som faktiskt får oss att tänka till.
Och jag tror att det är jätteviktigt för samhällets utveckling, för mänsklighetens utveckling, att vi fortsätter att utmana oss själva. Det var inte länge sedan, det var ju 100 år sedan hälften av vår befolkning inte fick rösta till exempel. Och det var ju självklart då. Det var ju liksom, det var ingen som ifrågasatte det tills någon kom och ifrågasatte det.
Ja.
Och så började alla ifrågasätta det.
Precis.
Apartheid i Sydafrika, det var ingen som ifrågasatte det när det blomstrade och var liksom sådär. Och sen kom det någon som började ifrågasätta det. Och så började alla ifrågasätta det.
Precis.
Och så fick vi förändring. Så jag tror att det är så samhället lever och utvecklas. Och vi får aldrig sluta ifrågasätta.
Nej.
Den är viktig att vi fortsätter med.
Nej, det är jätteintressant. Vi kan spela på i all evighet, det här med Ross.
Ja, men absolut, ja.
Jag kommer gärna tillbaka, det var ju gött att sitta här med.
Lisa. Ja.
Det är mysigt. Kloka, men, ja.
Bara synd att vi inte kan kramas nu.
Ja.
Sen känner jag väl att jag behöver ta med mig lite hår i till studion här.
Ja, det är bra. Två skalliga.
Ja, det är ju.
Ja.
Kul. Men jag du Jonas, du hade någon tanke där kanske också. Men jag är lite nyfiken på så här, leva livet en gång och så vidare, leva livet fullt ut. Har du någon slags så här bucket list eller någonting?
Ja, bucket listen blir ju det här liksom att samla på mig lite upplevelser. Jag har ju liksom, jag har ett par grejer jag vill göra.
Ja.
Det ena är ju kanske min högsta önskan att få besöka min hemstad. I alla fall en gång till liksom. Jag föddes i Teheran, i Irans huvudstad. Och flydde när jag var liksom 7 år gammal. Och har aldrig återvänt till den, till vårt hem eller till min hemstad där jag föddes. Och det har alltid varit en sån här evig dröm att tänk att få gå tillbaka till det där huset, den där gatan där mina rötter rycktes upp ur jorden och liksom ingenting blev för likt efter det.
Mm.
För jag tror att den där liksom den där cirkeln måste slutas på något sätt med att jag åker tillbaka.
Mm.
Nu är ju den politiska situationen och sådär har gjort att jag inte har kunnat åka dit på över 35 år. Men det vill jag göra någon dag innan det är dags att checka ut vad gott liksom, att jag gör det. Och sen så vill jag också åka husvagn eller så här, husbil från östkusten till västkusten i USA. Det är också en sån här, för den vet jag att många drömmer om, så den delar med många andra. Den här roadtrippen över kontinenten. Mm. Men det är ju, sen är det inte så mycket, sen är det väldigt mycket dagligen. Finna kärleken liksom med barn och det är viktiga delar av mitt liv också. Jag vill bli pappa en dag liksom.
Mm.
Och känner att det är väl det liksom också ett sätt att få allt som har varit jobbigt och allt som har varit skit i livet liksom att på något sätt att forma det till någon form av liksom det bästa man kan ge en ny människa. Mm. Att samla sina erfarenheter och kunskap och ge det till en ny människa.
Mm.
Och om den människan liksom också är av mitt eget kött och blod så är det ju fullkomligt.
Mm.
Hur också med det du berättar och din bakgrund och det du varit med om, med det tillägget att du är sugen på en resa i USA så här. Och vi gillar ju äventyr.
Ja.
Hur ser du på äventyr? Så här, äventyrslust till exempel.
Jag är inte så mycket, jag är inte den typen av kicksökare kanske. Ja. Som jag håller inte på med aktiviteter som liksom ger mig kickar. Utan det har mitt liv fått bidra med. Ja. Det har mina vardagar fått bidra med liksom. Men det är klart det är kul att liksom utmana sig själv och sådär. Jag har ju, gör ju mycket mer de här symboliska grejerna snarare än... jag har badat i Gangnesfloden. Jag har doppat huvudet i Gangnesfloden precis. Där de bränner alla lik och sådär i Indien. Det var en upplevelse.
Ja.
Det fick mig att liksom... En del frågar, men varför gjorde du det? Varför vill man bada liksom... I vatten som har 1,5 gånger, miljoner gånger mer E. coli-bakterier än liksom vad som är tillåtet i svenska vatten. Varför gör man det? Jo, man gör det för att en dag kanske man får sitta i en podcast och berätta om det.
Det är så fantastiskt.
Så jag har gjort lite såna grejer också.
Ja, kul.
Men det är inte så mycket bungee jump och sånt och klättring och så. Jag tror inte min fysik håller för det.
Så, Ras. Hur ser du på optimal hälsa?
Optimal hälsa? Ja, det är ju att man liksom följer boken, tänker jag. Att man liksom... jag är inte rätt person för att svara på det. Även om jag tycker att jag liksom lever ett gott liv och jag gör liksom det jag kan göra, så känner jag liksom att den biten är liksom ett lite outforskat område för mig.
Mm.
Just med kost och hälsa och sådär. Det har liksom alltid kommit, det har alltid blivit bortprioriterat.
Mm.
När jag har haft andra utmaningar, när jag har liksom haft andra hinder att överkomma i livet så har.
Mm.
Så, nej, den är lite okänd mark för mig.
Mm. Ja, men det är ju intressant, för jag vet ju själv då liksom, jag är ju idrottsman i grund och botten, elitfotbollsspelare. Men när jag mådde som sämst då, när jag blev de här tillstånden som jag pratade om innan, då prioriterade jag bort idrotten eller träningen och allting för att den blir inte så viktig. Nej. För då var man på överlevnadsmode så att säga. Mm. Och, men då fick jag ju andra åkommor istället. Ja. Under den här resan fick jag migrän. Och, alltså man får ju alla möjliga symptom när man inte lever från sitt autentiska. Och vi är gjorda för rörelse.
Mm. Så är det.
Och då fick jag börja ta tag i de bitarna igen. Börja med yogan och alla de här bitarna. Så att, så jag förstår dig att det är så lätt att man tappar bort den biten. Ja. För vi blir ju frånkopplade i det här samhället många gånger. Vi har stillasittande arbete. Mm. Vi har olika stressfaktorer, påslag utifrån som vi måste hantera. För det är ett måste. Mm. Vi hanterar det på olika sätt och... Så att jag personligen förstår det, att det är lätt att den är outforskad, för det är ibland hinner man inte med
sådana saker. Precis. Alltså det blir liksom när man ska göra det mest nödvändiga så försvinner ju den. Men det är en brist, jag vet ju någonstans att, jag ska säga så här, det är inte så att det är helt okänt, utan jag gör ju mina ansträngningar lite då och då liksom att börja leva sundare med liksom bättre kost och kanske mer motion, och jag tror att jag som medelsvensson i generell där liksom, att jag gör mina nyårslöften och köper ett gymkort och sen så så blir det som det blir liksom. Men det finns alltid.
Ja, nej, men det är ju viktigt att du är öppen med de bitarna också, för det finns ju, alltså gemene man där ute är ju i den att de faktiskt inte prioriterar sin hälsa, sin optimala hälsa. Det är de flesta. Jag har själv varit där. Jag vet inte om du har varit där, Erik.
Ja, precis. Och jag sitter och tänker när du, frågade, jag bara, för det kan ju vara så mycket, för precis som du berättar här nu då, John Andreas, vi har ju en idé om vad optimal hälsa är. Eller jag tänker, det betyder det och ja, vad vi äter och träning och rörelse och hela den här biten. Men det är ju vad vi lägger i det, den betydelsen själva liksom. Och det kan ju vara så här för gemene man där ute att man tänker hälsa. Ja, det är väl när man äter nyttigt kanske. Och så går man till gymmet eventuellt. Och så kanske det är något, jag vet inte riktigt. Men då är det intressant kanske också att höra vad du lägger för innebörd i ordet hälsa. Faktiskt. Det är mer intressant.
Ja. Då, eftersom frågan formuleras på det sättet, så kan jag säga att för mig så har hälsa alltid varit mer mental än fysisk. Den alltid känns liksom mer prioriterat. Man kan ha en liten ölkagge, men man kan ändå må bra i knoppen. Liksom.
Mm.
Och jag har alltid försökt må bra i knoppen. Jag har alltid försökt liksom, utvinna mina strider där.
Mm.
Och inte med vågen eller med kalorien. Eller sådär.
Yes.
Utan vad gör mig glad och hur kan jag bli den bästa jag kan bli av det jag har. Liksom. Så. Och sen så tror jag ju såklart att det fysiska biten blir liksom finslipet när man liksom, när tanke, för att om inte tankarna är rätt, om inte liksom det mentala är rätt, då blir ju inte den här fysiska träningen, om man säger så, den blir ju, då kan ju den bli mer som ett missbruk snarare än liksom ett komplement till ett redan bra mående.
Mm.
Att det blir liksom att det är där man kanaliserar ut sin frustration eller ilska eller vad det nu kan bli. Jag säger inte att det är ett dåligt missbruk, men det kanske inte blir liksom på rätt sätt.
Mm.
Alltså först måste man må bra i knoppen.
Mm. Det är ju det vi har, den innebörden tillsammans med optimal hälsa. Vi jobbar ju på att göra en workshop just i den, det mentala, den fysiska och den själsliga, vårt innersta jag. En sammansättning, för vi är ju en hel varelse.
Såklart.
Det är optimal hälsa, det mentala, fysiska och det själsliga, spirituella eller autentiska. Ja, vi kan använda vilka ord vi vill i de här sakerna. Mm. Och det är det som du säger. Och jag har ju varit i båda delar. Jag har ju varit, började med den fysiska biten. Sen fallerade den fysiska biten. Så började jag jobba med den mentala biten under den här resan.
Mm.
Och sen återkopplade jag till den fysiska biten igen.
Mm.
Så man kan välja. Vissa går den fysiska biten och in i det mentala. Vissa går från den fysiska in i det mentala.
Mm.
Så att det gäller ju att hitta sin nivå, sin balans och var man själv ligger. och inte göra en jämförelse med hur någon annan är eller hur man har varit eller hur man ska vara, utan faktiskt vara där man är just nu. Det är det handlar om. Och göra det som man mår bra utav i alla led, mentalt, fysiskt och själsligt. För det är det som vi, som jag och Erik, vi har pratat, vi jobbar ju på det här liksom, och att göra ett sånt koncept liksom för människor att faktiskt ha helheten, för den tappar vi många gånger. Jag har gjort det, du har gjort det, Erik har gjort det, gemene man tappar detta. Och den är ju så viktig för oss att vi ska kunna må bra i alla situationer.
Såklart.
Så att, ja.
Just den här kopplingen, för den insikten fick jag för, det var inte jättelänge sedan egentligen, även om jag har tränat mycket då, men att vårt jag eller vårt ego eller vårt tänkande jag har jag nog innan sett mer som en egen liksom, vad ska man säga, som styr tåget eller styr apparaten eller roboten, det fysiska här liksom, fast det är två olika grejer på något sätt liksom. Så man är som en behållare för hjärnan som bara går runt och så läser vi och studerar, och jag var mycket akademiker förr och satsade mycket på det då. Och kanske inte tänkte på det fysiska så mycket. Men det är helt omöjligt egentligen att skilja de här åt. För vad vi äter påverkar ju hur vi tänker. Äter vi någonting som kickar igång serotoninet, ja då är klart, då mår vi ju bättre. Och mår vi bättre kommer vi ju tänka bättre tankar. Och tänker vi bättre tankar så kan vi ju realisera våra projekt.
Så är det.
Mer sannolikt va?
Så är det, såklart.
Så de sakerna hänger väldigt
mycket
tätt ihop givetvis.
Så hur tränar du ditt mentala då?
Jag tränar, jag har liksom ingen fast struktur på så här gör jag, att jag mediterar eller liksom, så jag vet att många gör det och det funkar ju för dem. Jag försöker liksom bara stanna upp ibland och bara inse liksom hur lyckligt lottad jag är, hur privilegierad jag är. Och det känns ibland som liksom som en kliché att man säger att vi som har det så bra och sådär, men det finns en kraft i det. Jag tänker många gånger tillbaka på hur livet skulle ha sett ut annars. I liksom, har du sett filmen Sliding Doors någon gång?
Nej.
Det handlar om en film som, det är två parallella historier som löper med varandra. I den ena historien så missar hon ett tåg och den andra så missar hon inte.
Ja, jag känner igen den.
Och det gör att livet förändras på ett dramatiskt sätt och två helt olika håll. Ja. Liksom. Jag försöker liksom tänka mycket på de här valen man gör som alltid känns som ett bananskal. Men om man tänker efter alla de här stora händelserna i alla våra liv, så är det sällan vi har planerat det. Utan många gånger känns det som liksom en slump eller liksom ett balansskal, och sen så kom man in på det och sen så började man plugga det, eller så tog man det jobbet, så träffar man den tjejen och det var liksom, det blev aldrig som man tänkt sig. Men liksom det kan bli bra då liksom.
Ja.
Och då försöker jag ta de här tillfällena liksom och tänka på vad var det där beslutet liksom, och jag reflekterar mycket över de besluten jag tagit, vart kunde jag ha varit annars. Jag kunde fortfarande levt kvar under liksom ganska miserabla förhållanden i rad med hur det nu ser ut där liksom. Och jag kunde ha skadats väldigt svårt på Backaplan. Vilket ju hade gjort att jag hade liksom levt med begränsningar idag. Jag har goda vänner som lever ganska begränsat just på grund av skador man har fått och så. Jag kunde ha tusen och en andra scenarion där jag inte hade blivit jag. Så det tåls att tänka på. Det skapar ju liksom en ödmjukhet inför livet på något sätt. Att allting är inte så självklart. Det blir ju istället för att jag ska sitta och titta tillbaka och säga liksom, allt skit, så mycket skit som det har hänt liksom. Det är ett sätt att se på det.
Ja, men det är ju så också. Du har ju lärt dig någonting av skit.
Istället så kan jag känna liksom, wow, vilka grejer jag har fått vara med om liksom, och sådär. För jag tror att det är konsekvenserna som är det viktiga. Och hade jag varit idag kanske liksom suttit inspärrad eller liksom suttit med något tungt missbruk eller liksom varit våldsam eller på något sätt liksom ja, då är det inte så kul att titta tillbaka och säga att ja, det här gjorde mig till den jag är.
Mm.
Men om man lever ett gott liv som man är ganska nöjd med och liksom inte vill byta plats med någon i världen. Det är ju det som är konsekvensen av det livet. Och då blir det liksom att man blir också ganska ödmjuk inför saker och ting som händer runt omkring en. Och att man att vara anspråkslös på livet betyder inte att man inte vill uppnå saker. Men att man är ändå ganska anspråkslös på livet. Och man är glad för en ny dag som man får.
Mm.
Man blir glad för liksom om morgondagen blir bättre.
Ja, men du har en, det låter som att du har en tacksamhet.
Ja, men den är viktig.
Och inte bara att det, inte bara intellektuellt pratar jag inte om här, utan att det är en känsla där. Du känner ju någonting.
Ja, jag gör ju det. Och jag tror att när jag sitter och pratar med en del människor som många gånger människor som själva inte har varit med om jätte liksom hemska saker själva så. De kan nästan bli lite provocerade när jag säger att jag hade inte velat liksom göra någonting ogjort av det jag varit med om.
Nej.
För att det har liksom det kan låta fel, men har man levt mitt liv så förstår man precis vad jag menar när jag,
jag förstår när jag
säger det liksom att hur illa och hemska saker det än har varit, så vill jag inte ha dem ogjorda, för jag liksom jag har ju rätt ut det.
Yes.
Och när man har rätt ut det så blir det ju mer som en kunskap och erfarenhet snarare liksom än ett sår. Liksom, som är varit och blöder och sådär.
Ja, men det är din ryggrad, låter det så.
Ja, men lite så. Ja. Absolut, ja. Mm.
Nej, men jag känner igen mig själv. Liksom. Jag vill inte byta plats med någon på hela den här planeten. Jag sitter här. Jag vill vara här jag sitter just nu.
Mm.
Liksom, jag vill vara den människan jag är. Och det är fint att träffa människor som faktiskt är grundade i sig själva. De vill inte byta plats med någon annan. Utan man som du säger, anspråklös på livet. Liksom. Yes. Det betyder inte att man inte vill öppna vissa saker. Men att man accepterar, man gillar dagen som den är. Man fångar dagen, det här carpe diem. Men att verkligen, det är bara ett ord för många, men att verkligen fånga den. Att vara här och nu, det är ju det. Vi är ju här och nu. Liksom, det är det som är livet.
Så är det ju. Och jag har ju lärt mig också att alla människor behöver liksom inte ha samma upplevelse för att kunna förstå varandra.
Nej.
Utan jag tror, har man utmanats av livet på något sätt där man har tappat kontrollen eller där man liksom är i en kris eller där man i en situation där någonting liksom förändrar ens liv som man inte har kontroll på, så tror jag liksom känslan är densamma oavsett hur det har sett ut.
Mm.
Och jag tror att alla människor behöver någon form av liksom, så människor som går igenom livet utan några som helst skavanker. På sätt och vis så blir jag lite avundsjuk på dem, för jag tänkte liksom wow, att gå igenom hela livet utan att liksom känna knivens vassa ägg på något sätt under fotsulorna. Men samtidigt tänker jag liksom, de har också ett liv och de får gå igenom hela det här livet utan att känna det.
Ja, just det.
Liksom. De där känslorna.
Ja.
Som är så kraftfulla liksom. Och jag pratar om känslor som frustration, som ångest, som mardrömmar. Och det är ju inga roliga känslor. Men att ha upplevt det tror jag ger en mycket framöver. Liksom, och i sin förståelse för andra människor.
Det gör det verkligen.
Den är viktig, tror jag.
Nej, men det är som jag brukar säga. Ens mörker, ens lidande kan vara ens viktigaste tillgång för en själv och för andra människor. Så som du går ut och föreläser, inspirerar ungdomar, företag, människor, att verkligen du visar upp den här bilden att det går.
Mm.
Det går att komma upp ur askan.
Ja.
Det är det som är det fina.
Absolut.
Och det är ju därför vi har den här podden, för att inspirera människor för att så de här fröna, för att de ska förstå att mörkret, det är inget farligt att vara ett mörker. Det är inget farligt.
Det är inte det. Det är inte det. Du lär känna dig själv liksom.
Ja.
Och den självbilden är inte alltid dåligt att ha liksom med sig. För jag tror att det är ju många gånger de känslorna som skapar en människas sanna jag. Jag undrar alla människor liksom, att dyka in i sig själva och förstå vad de är gjorda av. Liksom.
Mm. Det, mm. Precis. Så vi börjar gå mot lite avrundning så här. Mm. Och Ross, författare, föreläsare, inspiratör och gäst i podden här. Så har vi ju vår så här avslutande fråga också så här, som är riktigt spännande och alltid ett nöje att ställa själva frågan också, för det är så roligt. Så frågan är, lever du ditt drömliv?
Ja. Är det korta svaret? Ja. Jag förstår att du vill ha lite mer ett kommatecken där också. Ja, jag gör det, för att det här har jag faktiskt drömt om.
Mm.
Sen liksom saker och ting började lägga sig för ungefär 8-10 år sedan. När jag kände att liksom, nu kan jag lägga backaplan bakom mig och liksom och allt som har varit med ungdomen och de sökande åren och de vilsna åren och de destruktiva åren. Det är liksom en 8-10 år sedan jag kände att jag var klar där.
Mm.
Och då kom jag ihåg att jag tänkte, precis som jag sa tidigare, att ja, men, en dag ska jag skriva en bok om det här. En dag vill jag vara ute och prata med ungdomar och prata med människor.
Mm.
Och sen så, en dag vill jag slippa vara anställd och ha ett eget företag och bedriva liksom egen verksamhet och sådär. Allt det gör jag idag. Och det är inte så att livet saknar utmaningar i alla fall. Liksom. De kommer ju ändå. Men som svar på din fråga, ja, jag lever mitt drömliv idag. Det enda jag skulle kunna tänka mig göra mer av, det är att liksom vara ute ännu mer. Få delta i större forum där jag får dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter. Men framförallt för att bidra till ett samhälle som har tagit väldigt mycket hand om mig. Mm. Att få ge tillbaka och få vara med och utveckla det samhället. Vara med och bygga upp det samhället för nästkommande. Liksom, för de som kommer i mina fotspår. Liksom, som efterföljer mig. Och för jag har genom egen erfarenhet förstått att det är det som är hemligheten. Det är det som är liksom drivkraften bakom allt det här. Det är liksom, det är vi tillsammans. Det är kärleken man får från sina medmänniskor. Och hur vi liksom som ett kollektivt är så mycket starkare än som individer.
Mm. Ja, jag tycker det är fantastiskt att höra dig prata faktiskt. Och att du vill ge tillbaka. Mm. Och det tycker jag är en viktig aspekt i livet, att faktiskt ge.
Mm. Och det är inte bara för att, liksom att man är så snäll och god och sådär, att man bara vill ge, utan det handlar ju liksom, det finns ju en viss egoism i det här också. Jag vet ju att när jag gör det så mår jag ju bra. När jag får vara med i en podcast till exempel och berätta om de här, när jag står på en scen i en aula och liksom berättar på en arbetsplats och sådär, då känner jag ju mig också bekräftad. Då känner jag mig också att då får ju liksom allt det där hemska liksom en mening på något sätt. Att då blir det ju att jag får bekräftelse för det jag har varit med om också.
Mm.
En positiv bekräftelse. Liksom som är uppmuntrande. Så det är delvis för min egen skull också jag gör det här.
Mm.
Men jag tror att kombinationen tar oss framåt. Jag tror att kombinationen är bra för vår värld.
Liksom. Mm. Ja, det är ett fantastiskt arbete. Jag som har varit och tittat på dina föreläsningar och så. Och för er där ute som finns där ute som vill ha en fin föreläsare, så ta kontakt med oss. Han är jättefin.
Absolut, och tusen tack för att du ville vara med i vår podd här, Lev ditt drömliv. Ja. Och att du vill dela dina erfarenheter också, sprida motivation och inspiration och visa att det faktiskt går. Även om, eller kanske också genom de erfarenheterna man faktiskt är med om såklart. Mm.
Tack för att jag fick vara med och jag önskar er all lycka till i framtiden här.
Två
fantastiska killar.
Tack, detsamma.
Det var roligt att sitta och prata med er. Jag kommer gärna tillbaka om det.
Ja,
tillfället.
Skoj,
jättefint. Mm. Men då tackar vi för oss.
Mm. Då tackar vi för oss här idag. Ännu ett avsnitt med podden.
Jajamän, så till er lyssnare där ute. Sprid den här fantastiska föreläsaren Ross Aslanian. För det behövs mer av den här typen av människor där ute i vårt vackra samhälle.
Instagram också.
Och Instagram. Och Facebook. Ha det gott så länge.
Ha det fint. Hej.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.